Sara Pelving, välkommen.
Hej Stina.
Hej. Du har en borgerlig begravningsbyrå. Kan inte du berätta vad det är för någonting?
Ja, jag har både en begravningsbyrå, men jag är också den som arbetar som officiant. Och en officiant är ju den som är den borgerliga varianten av en präst.
Mm. Är det alltid du som är officiant för de begravningar som du får?
Ja, för mig är det viktigt. För mig är det liksom en kvalitetsstämpel att det är jag som tar hand om dem hela vägen. Att det är jag som skriver talet, som får hem det på förhand, som känner sig trygga liksom hela resan. Väldigt viktigt.
Mm. Får man fråga, hur det kommer det sig att det blev det här yrkesvalet för dig?
Det är många bitar på något sätt som har fallit på plats. Och jag känner att jag har hittat min livsuppgift. Det har varit många bitar på vägen hit. Jag träffade en begravningsentreprenör när jag var 12. Där började det, och han var en väldigt skön och rolig person. Och det var liksom första gången jag fick komma i kontakt med yrket då. Men sen har det varit att familj, och det har alltid varit att vi har firat. Firande har varit viktigt. Traditioner har varit viktigt, och gemenskap och att det här med närhet och att ta hand om varandra är viktigt.
Mm. Så tycker du att du har hittat en plats där allt det har samlats?
Ja, det har jag. Det har varit både att jag är den här personen som reflekterar och ser sammanhang och sådana saker. Att jag har skrivit mycket brev. Jag är fortfarande. Och det här får jag använda när jag skriver de här talen och stoppa in förslag till lyrik och väva ihop musiktexter till låtar de har valt. Och det blir liksom ett... Jag tycker att jag har hittat.
För den här stunden är ju så oerhört viktig. Jag har massa tankar om varför den är så viktig, men jag är ju väldigt nyfiken på varför du tycker att den här stunden är viktig. Så viktig så att du vill arbeta med den, sätta form på den och allt vad det innebär.
För att jag vill ge dem en livskarta.
Vad sa du?
Jag vill ge dem en livskarta. Alltså jag vill att de anhöriga ska få livskartan av den som har dött liv. De ska förstå, aha, men det här var den röda tråden. Det var de här värderingarna. Alltså i det läget när man förlorar någon så kan det vara svårt att få en överblick. Man vet att man älskade sin mormor. Men det kan vara svårt att säga, ja men det var ju för att man alltid sa det där. Eller när vi hade så mysigt då. Eller hon var så där. Så att det som, hur jag hjälper dem att göra det här, det är att vi träffas så många samtidigt.
Du berättar. Liv, alltså du summerar, det blir som att du intar det metaperspektivet så att du kan förklara den här människan som de ska släppa taget om på något sätt.
Ja, precis så blir det, för att jag träffar en så pass stor grupp, alltså jag vill att alla ska mötas samtidigt, och det kan vara, det beror ju på vilken konstellation där, det kan vara grannar och vänner och sambo och syskon, och sen sitter alla tillsammans och alla får berätta, alla är viktiga, alla får berätta, ja men det där kommer jag ihåg, jaha, det hade jag glömt, och det där var viktigt för mig, och sen sa hon ju alltid så där, och de får en så stor bild.
Och då sitter du och fångar upp allt det här?
Det gör jag. Jo, men det gör jag. Och sen så skriver jag dagen efter. Och sen får de hem det, så de får läsa och känna att jag verkligen säger det de vill att vi ska säga. För att vissa saker tycker man kanske att, ja, men det där är vårt privat och så. Men det händer nästan aldrig. Men...
Nej. Mm. Hur känns det för dig att levandegöra en död människa som du gör?
Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är helt fantastiskt, därför att jag tänker att det är en sån otrolig start på sorgbearbetningen när man får se livskartan så tydligt, när man får se, ja just det, när man får känslan av sammanhanget och att man gör en gemensam hyllning med både de här, ja, det som smärtar och det vackra och allt det här som gör oss till de vackra personerna vi är.
Vad bär du personligen med dig efter en begravning? Efter alla dessa timmar med samtal och vad händer med dig efter när det är klart?
Det är en sån otroligt fantastisk känsla, för att jag känner att de är så djupt tacksamma. Det går inte att förklara på förhand hur fantastiskt det kommer bli för dem efteråt. Utan det måste man nästan få känna själv, för man kan inte veta att de kommer att känna, oj, ja, men det var precis så. Precis så var han ju. Ja. Och det är när de får den här känslan, ja, precis så var han. Och de berättar det för mig, då det är helt oslagbart.
Och då,
det är så fantastiskt.
Och då, vad händer i din kropp, eller vad händer i dig då?
Ja, jag tycker bara det är fantastiskt att de förstår storheten av den här personen som de har levt med. För det kan vara mitt i den här sorgen, så kan de vara låsta i någon ilska. Ofta är det så, precis när jag träffar dem så kan det vara allt möjligt. Det kan vara familjekonflikter som gör att de är lite oroliga. Det kan vara alkoholism. Det kan vara någon som har slagit sina barn. Det kan vara alla möjliga saker. Men sen när man liksom, ja, först pratar man klart om det. Så kan man, så småningom kommer man in på nyanserna och ser både det som har varit, ja, positivt och det som har smärtat. Och då får man hela bilden.
Mm.
Och när man har hela bilden, då kan man sörja. Det är så jag tänker.
Jag förstår vad du menar. För att återgå till det här med skillnaden mellan kyrklig och borgerlig begravning. Vad är skillnaden? Vad skiljer de här olika sorterna?
Ja,
åt.
Alltså om man ska börja med det som är lika. Och det som är lika är att man kan vara i kapell. Om man jämför Svenska kyrkan med då den borgerliga. Medan Svenska kyrkan kan vara i kapell och kyrkor. Och den borgerliga kan ju också vara var som helst. Alltså den kan ju också vara vid en, ja, en betydelsefull plats som har varit viktig för familjen vid havet, eller kan vara på en herrgård eller var man nu vill vara någonstans. Och sen så det som är lika är ju att man begravs på kyrkogården. Att det är liksom ingen skillnad där. För just den här okunskapen gör att det blir lätt att välja bort, för man tror att man inte får ligga i en grav. Man kanske tror att man inte får kremera. Men så är det inte, utan det är ju samma. Men det som skiljer, det är ju det här att, ja, den borgerliga finns det, vad ska man säga, ingen struktur. Nu har ju jag en tanke om att jag vill verkligen få fram det positiva och det här som man känner att, jo, men det händer det här och det är okej. Att det är liksom en nyanserad bild av en person och så.
Men man kan alltså i princip utforma en borgerlig begravning på det sättet som man själv vill.
Exakt så, och det gäller att hitta exakt vad de vill.
Men hur rädda är folk för att bryta mönster och får man göra så här, och kan vi göra så? Möter du sådana reaktioner ofta?
Ja, det är ju precis så det är. Därför att det enklaste att göra jämförelse med Svenska kyrkan, för det är ju liksom den som är störst. Och där är det ju att man har en väldigt specifik form. Det är ju, det finns, man får inte förflytta de olika delarna, man måste säga dem på exakt sätt. Och det är ju liksom att det ska in tre böner, det ska in överlåtelsen till Gud, det ska in välsignelse och det ska, ja, man ska återanknyta till uppståndelsen och så. Och det finns ju en vad ska man säga, man är beslutet för begravningen, den tas, en person dör oftast. Det här är ju väldigt generaliserat, men det är ju, ofta är det ju att vi är lite rädda för att prata med varandra om döden. Alltså om begravningen, kanske jag ska säga.
Mm.
Ja, att man inte vågar säga, att det är så ödesmättat att säga till mamma, ja, men hur har du funderat då? Mamma vill inte säga, tänk om jag oroar min dotter nu då, jag ska ju dö. Ja.
Hur önskar du dig att man närmade sig det? För du måste ju ha mött många rädda, tveksamma som då inte vågar ta kommandot över den här ritualen och högtiden. Hur skulle du vilja råda och önska?
Ja, det finns ju, i Sverige så har vi ju lagen att man ska följa den dödes vilja. Och det är ju ofta svårt om man inte har pratat om det.
Mm.
Det jag skulle önska, det är ju att man vet om att den borgerliga alternativet finns. För när man vet kan man säga, vill jag ha det eller vill jag inte ha det? För det är ju det där att man, när man väl sitter sen på begravningen i Svenska kyrkan, då kanske man känner, oj men vänta nu, var det så här jag ville ha det? Är det här min tradition eller gör jag det här bara för att få det överstökat?
Mm.
Och det blir tokigt om man kommer på det i efterhand. Man skulle ju vilja att det är ett aktivt val. Ja, jag vill ha det här därför att det är viktigt för mig att känna tryggheten i överlämnandet till Gud. Eller jag känner mig hemma i det kristna budskapet och det är centralt för mig.
Mm.
Eller om man då väljer att inte göra det. Men att man tar ställning innan.
Med det rådet så släpper jag taget om dig, Sara Pelving, vars företag är så coolt, för det heter ju Jordiska. Det tyckte jag var lite... Jag önskar dig lycka till med det jordiska, Sara Pelving.
Ja, men tack.
Och tack för att du var med och fördjupade tankarna kring kvällen.
Ja, tack så mycket Stina och Malin. Och finner man en som jag inte kommer ihåg vad hon heter?
Karin.
Ja.
Ha det så gott. Hej då.
Hej då.
Hej.